Välkommen till God Ton, till vårt andra avsnitt. Och jag vill säga Per, responsen har varit fantastisk.
Det har den, verkligen.
Vi var lite sådär, jag var lite orolig, för i början var vi ju ganska ofokuserade och flamsiga i början av inlägget. Så jag tänkte, nu kommer många stänga av sådär. Mm. Men det, alltså, den seglade upp, den var uppe på tvåa på iTunes, etta på samhälle och kultur. Så det gick fantastiskt. Och tack till alla våra Patreons.
Stort tack, skithäftigt.
Ni kommer få ett särskilt tack i slutet av avsnittet, så ni får lyssna vidare. Jag har haft en ganska spännande vecka, för jag har alltid varit i konflikt med i debatten, en ganska stor konflikt med debattörer när man pratar om hur giftig den här liksom identitetspolitiska intersektionella retoriken och ideologin, hur giftig den är och hur mycket det penetrerar olika institutioner. Så vi har ju allting ifrån att till exempel KTH hade en avslöjades nu, skällde ut liksom en elev för att folk kan råka bli sårad av fakta.
Berätta, vad hände?
Ja, men där var det ju en elev, han hade hamnat i en diskussion med två andra studenter, och då han hade sagt att ja, men utrikesfödda är överrepresenterade i sexualbrott, och de hade bara, nej men vad är det för källa för det, och då hade han sammanställt ett A4 liksom, och bara gett till dem och bara, ja, det här är min källa liksom, det här är min fakta. Och då hade de ju liksom, ja men de hade sagt, ja men Brå borde göra det här, och Brå vägrar ju göra det. Men det var, diskussionen var så att säga saklig, ingen tog illa upp, end of discussion borde det vara. Det var alltså ett intellektuellt samtal som skedde på KTH, på ett universitet. Men sen så vidarebefordras det här faktabladet.
Ja.
Och sen i tredje led eller fjärde led är det någon som tar illa upp.
Aha.
Och då blir det så att då kommer KTH in och bara skäller, liksom bara så här, markerar i klassen, liksom framför alla, markerar mot den här eleven och säger det här är oacceptabelt, det här är en kränkning liksom. Och så kallar in den här eleven på intervju liksom, på så här,
vem från KTH gjorde det här?
Det här var studievägledarna och program, ja men det var fina titlar så där, ja. Ansvariga. Och vad som skedde var ju att, ja, men då, han sa, men vadå, kan fakta vara kränkande liksom?
Ja.
Han bara, ska
det kan det väl i och för sig.
Ja, det kan det väl vara. Men de sa, nej men du kan inte säga vad som helst om det, om någon råkar ta illa upp. Och frågan så här, men känslor, ska det liksom hindra min yttrandefrihet? Och då var det vanliga snömoset om värdegrund och man ska känna sig trygg och massa sånt skräp. Och det här är så här, okej, okay, är det här en fringe? Orsaken är, vi vet från USA och alla andra att det är ju inte, Sverige är ju USA med några års fördröjning. Det här är också, det här är KTH, oftast tekniska högskolor är lite mer resistenta mot det här än andra. Därutöver, det här såg man ju redan ske när de tillsatte en genusrektor och massor av sådana här saker och började ha intersektionalism i till exempel, min lillebrorsa pluggar ju nu på KTH, ingenjör, och där får han ju liksom gå igenom, en av arbetsuppgifterna är att reflektera över sitt kön och sin identitet och sin hudfärg och hur det liksom, hur det ger honom privilegier och sådana saker, vilket är väldigt roligt för att min brorsa är ju mörk. men det är jävligt roligt. Ja, men det är en klassisk...
Vad är han pluggar?
Han pluggar maskinteknik.
Och han ska reflektera över sitt kön och se... Jag förstår.
Ja, men de har ju bakat in genus.
Man har förutsatt att hans kön och hans hudfärg kommer gynna honom på något sätt.
Men också, det han ska studera är ju så här debattartiklar på SVT Opinion och det här är liksom vetenskapen det bygger på, är så här, debattartiklar på feministiskt perspektiv och sådana saker. Så ska han lära sig om liksom, hur man ska använda liksom, white privilege-verktyget och så vidare. Hur som helst, diskussionen om det här, det kan vi, länge har ju varit så här, men det här är ju fringe-grejer, det här är rörelser som rummet, och sådana saker som är så här, rasseparatistiska så här, nyvänsterrörelser. Det här är ingenting som finns i mainstream. Men saken är att det har ju ätit sig in i mainstream. Du sätter på tvn, du vill titta på Vasaloppet och då är det så här, åh gud vad mycket vita män det är här.
Vem har sagt det?
Nej, men det var programledaren. Programledaren bara, det är mycket vita män här. Det är problematiskt.
Det är så märkligt, alltså, för det finns ju ingen ambition till lika behandling. Alltså inte lika behandling, alltså så här, i möjligaste mån det man vill eftersträva för att...
Nej, ska, för det handlar om lika utfall. Det är ju det som är det viktiga.
Ja, men för du skulle ju aldrig säga det i någon annan miljö där det är mörka i överrepresenterade. Alltså tänk dig en vit SVT-journalist som säger så här, gud vad mycket svarta det var här. Det är ju helt otänkbart.
Ja, hela tiden äts det här in i mainstream-narrativet. Och nu var det senaste var från en riksdagsledamot som heter Isak From, som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna, som Västerbotten liksom, kom från Norrland och pratar om hur Moderaterna är sura och stressade för att vi har höjt skatterna för vita medelålders män från städer. Hur de har höjt skatterna med 60 miljarder på dem och fördelat till andra grupper.
Är Moderaterna arga för att...
Ja, men det var hans teori. Han säger ju öppet så här, vi har höjt skatterna för vita medelålders män i städer, säger han.
Och han är stolt över det.
Ja, exakt. Mm. Och saken är att delvis är det ju inte sant, för skatten har ju höjts lika mycket för bruna medelålders män eller whatever, vilken ålder de än har. Vi har inte ålderssegmentering i skattesystemet. Men så att säga, men sure, utfallsmässigt, om du mäter utfall, har säkert vita medelålders män fått en högre skatt än vad till exempel i genomsnitt än andra grupper. Men här blir det intressanta, för drar man konfliktlinjerna i samhället efter vilken hudfärg du ska ha, alltså vilken hudfärg din motståndare har, att det blir på något sätt legitimt att säga okej, men det är vita män som är problemet, de är ett problem i samhället. Åsa Romsons Almedalstal var ju samma sak, det var ju liksom den vita mannen är satan. Och alla andra vi liksom, alla andra människor blir drabbade liksom för den här. Och bygger man upp en sån retorik, det kommer ju oundvikligen bli så att vita människor börjar säga, aha, men ska ni syssla med liksom identitär liksom politik, då måste vi också göra det, blir ju reaktionen. Och då
men är inte deras argument snarare så här att det i sig är en reaktion på att vita män har sysslat med den typen av labeling tidigare?
Ja, men Jag säger inte att det är rätt i sak.
Jag säger att man kanske argumenterar så.
Om de skulle argumentera så, då är det som att säga, vad är skillnaden då mellan Donald Trumps rörelse, exempelvis, och vilket stöd han fick i ganska breda grupper som republikanerna inte hade haft stöd inom tidigare, jämfört med till exempel George W. Bush eller McCain för den delen. Då var det inte, det är ju uppenbart så att reaktionen på Trump var ju väldigt mycket, aha, så den vita mannen är den onda här, men då ska vi också leka vit identitetspolitik. Alltså alt-right-rörelsens framväxt är ju också i det extrema också en stark reaktion på hur identitetspolitik har blivit viktigt. Och det är ju samma sak skulle ju ske tvärtom också, nämligen om vi skulle ha en stark vit identitär rörelse i Sverige, skulle ju motreaktionen vara mer identitetspolitik från andra grupper. Sen kan man ju ställa sig, vem började med identitetspolitiken först, nämligen, och ska vi vara ärliga, så har ju de flesta partier, så vitt jag vet, inte sysslat med det. Det har inte varit så att man har varit så här, nu ska vi gynna vissa sorters hudfärger.
Nej.
Det har det ju inte varit, utan det har ju mest varit efter till exempel om har man sysselsättning eller inte, vilka inkomstgrupper, vilka yrkeskategorier och så vidare. Sen kanske de här grupperna har mer eller mindre i representation av kvinnor eller män, eller ta till exempel homosexuella män tjänar i snitt mer än heterosexuella. Betyder det att Moderaterna då, som har sänkt skatterna för arbetande och de med högre inkomster, betyder det att Moderaterna sysslat med liksom ja, manlig homosexuell identitetspolitik.
Var det här ett teoretiskt exempel? Eller
nej, det här är ett praktiskt exempel. Homosexuella män tjänar 5% mer än andra män.
Shit, vad intressant. Ja. Undrar varför?
För att hushåll, homosexuella hushåll tjänar ju mer. Det är två män och de kan jobba mer. Oftast inte barn, så man kan lägga mer tid på arbete.
Det måste väl vara just barnfaktorn.
Barnfaktorn är nog ganska stor. Mm. Det är ju en väldigt bra målgrupp att ha som kunder, för de är väldigt kapitalstarka. Och den modererande faktorn i ett förhållande när det gäller ekonomi är ju kvinnor. Jag tror det är 70-80% av alla köpbeslut i ett hushåll tas av kvinnor.
Just det. Det här är väl delvis det som den här Old Spice-reklamen tog sikte på. Den här jättekända man som sitter i I'm on a horse-grejen.
Ja, exakt.
Eftersom att kvinnorna köpte männens duschkräm så gjorde man en manlig duschkrämreklam som riktade sig till kvinnorna. Ja, det var de som fattade besluten.
Exakt. Mm. Men hela idén, bara om vi kommer tillbaka, är att jag stör mig på hur identitetspolitiken har ätit sig så pass mycket in att det är så här, en gubbsosse från liksom mellersta Norrland är den som kan helt orädd egentligen börja använda hudfärger i sin retorik. Och saken är, om vi ska ha, det här har ju varit målet med väldigt många vänsterpolitiska debattörer, nämligen det de pratar om, att racialisera Sverige, nämligen ras ska bli en faktor, det är en viktig faktor att ha med, för att i och med att utfall slår olika ut på olika raser som de ser det, så måste vi mäta det och prata om det. Och saken är att det är inte, så att säga, Isak From, pursvensk snubbe från mellersta Norrland, som kommer bli den stora förloraren om vi alla blir bara superrasmedvetna hela tiden och hudfärgsmedvetna hela tiden och lägger ett värde i hudfärg, utan den som kommer bli drabbad är ju människor som ser ut som mig. För att hela poängen är, om vi ska ha demokratisk maktkamp efter liksom vilken hudfärg vi har, då kommer jag alltid torska i det här landet.
Hur kommer det sig? Vad menar du?
Men därför vi är i minoritet.
Ja, ja.
Så att säga, den vita medelålders män kommer alltid vara fler än människor som ser ut som jag.
Fast om är inte riktigt, alltså deras resonemang bygger väl på att liksom man då är mer skyddsvärd när man ser ut som dig. Så därför ska man alltså snarare...
vad de vill åstadkomma är ju förmodligen att dra en lans för minoriteter och annat. Men resultatet behöver ju inte vara vad de vill. Så nej, verkligheten och din vilja behöver ju inte gå hand i hand. Så vad resultatet kommer bli är ju att om alla är supermedvetna om vilket hudfärg de har och andra har hela tiden, så kommer man bedöma folk ut efter hudfärg mycket, mycket mer. Och om de anser att den demokratiska konfliktlinjen inte ska gå, ja, men tidigare var det klass, om den ska gå genom konfliktlinjen ska vara hudfärg mot hudfärg, ja, det kommer ju drabba människor som inte har majoritetens hudfärg. Hela poängen med demokrati och hur minoriteter har flyttat fram sina liksom rättigheter är ju när den har inte varit separatistisk utan har tagit armkrok med andra grupper och funnit gemenskaper och koalitioner. Det var så Martin Luther King lyckades få sin rörelse väldigt stark och genom. Det var ju att han lyckades alliera sig med väldigt många kristna vita.
Mm.
Det var ju så han lyckades få genomslag för sitt budskap. Detsamma gäller homosexuella. Alltså homosexuella valde inte att separera sig och bedriva liksom en separat kamp, utan man allierade sig med heterosexuella. Man pekade inte ut och sa heterosexuella är fienden, utan snarare tvärtom, nämligen att man skulle vara allierad. Och problemet med den här sortens retorik är ju att den pekar ju ut då vita som fienden, även om man själv inte har den hudfärgen. Det spelar ingen roll. Nämligen om du pekar ut dem som fienden, kommer ju människor bara, okej, men är det där konfliktlinjen ska vara? Ja, men varför ska jag alliera mig med någon som pekar ut mig som fienden? Saken är, de problem vi har i Sverige, invandrare måste skapa en allians med svenskar helt enkelt för att komma åt de problem som drabbar främst invandrare. Och det här kan vara allting från kriminaliteten i förorten till dåliga skolor, you name it. Men om vi ska bygga upp liksom ett samhälle där alla ska gruppera in sig i sitt eget kluster och sin egen klan, ja, men då får du ju ett liksom tribalistiskt samhälle där liksom alla håller sig till sin egen stam och de andra är fiender, och sen är det bara en maktkamp däremellan. Och det här är ju deras idé, nämligen den här intersektionalitetsvänstern. De tror ju att allting är en maktkamp mellan över- och underordnade. Och det är där du pratar om, nämligen vissa grupper då som är underordnade, de har högre skyddsvärde. Och det är de man ska alliera sig med, och tillhör man en annan grupp, då är man automatiskt en motståndare till det.
Men det som blir knepigt då är ju när någon som är rullstolsbunden också är rasist. Då ja. Blir det så här syntax error.
Väldigt roligt. Det var Sverigedemokrat som blev. Jag säger inte att han var rasist, men han kanske var rasist nu när jag tänker på det. Det var en sverigedemokrat i kommunfullmäktige som blev utesluten av Sverigedemokraterna just för att
låt oss inte utesluta att han var rasist.
Nej, exakt. Låt oss inte, för han blev utesluten på grund av några rasistiska yttranden, och han var rullstolsbunden. Så det, där blev det säkert någon syntax error. Men där blev ju problemet, den andra problemet blir ju, ta till exempel problemet vi har med hedersrelaterat brottslighet i Sverige. Mm. Så orsaken till varför vi är 20 år försenade i den här frågan är ju för att det har ju varit en skyddsvärd grupp som begått
just det.
Sexistiska eller kvinnofientliga handlingar.
Mm.
Och då har det blivit syntax error, och alla har bara stängt liksom slutat lyssna, stängt igen sina intellektuella liksom fakulteter för att det har varit så jobbigt att ta, för det går emot deras verklighetsuppfattning.
Men vilka är vi och tycker någonting om den kulturen?
Ja, det är den andra orsaken till varför de här människorna använder ordet problematiskt hela tiden.
Uh-huh.
Det är för att de vägrar lägga värderingar, för att de existerar ju inte, de tror ju inte på att någonting är bra eller dåligt.
Nej.
De tror ju inte på världen. Så en sak kan vara problematiska, det är på den nivån de kan hålla det. Och där blir det också, det är ju fel att säga att vissa saker i vissa kulturer är dåliga.
Just det.
Eller att det finns vissa saker, vissa kulturer i det hela har mer negativa saker än andra kulturer.
Alltså, men samtidigt, jag kan ändå sympatisera med det, för att det per definition är ju en generalisering. Alltså, och generaliseringar per definition blir mindre precis än att prata om vad individer gör. Alltså, sen så om du ska prata om ett skeende från ett högre perspektiv, mm. liksom, så är det klart att man måste kunna prata om problem i en viss kultur eller sådär.
Men
alltså, det är ändå, för att låna det ordet, då, problematiskt att dra för långa slutsatser av liksom av generaliseringar.
Alltså, ta till exempel hur det är helt okej att gå på makronivå, titta generellt och titta på ett genomsnitt och sen säga så här, ja, men kvinnor tjänar mindre än män. Eller invandrare är mer arbetslösa än svenskar. Eller alla de här sakerna.
Mm.
Fullt okej att göra det om det är till en skyddsvärdsgrupps nackdel.
Just det.
Då är det fullt okej att göra det. Alltså att man blir skyldig den här gruppen någonting för att det är någonting i konstruktionen.
Mm.
Men om det är åt andra hållet, nämligen att det är ett fel hos en viss grupp, då är det absolut tabu att gå upp på makronivå och mäta generellt ett median, ett genomsnitt. Då är det jättefult att göra det. Förutom om det är vita män.
Ja, men jag fattar vad du menar. Men är inte, alltså, men ge något konkret exempel på när det inte har funkat då. Alltså när det har varit förbjudet att prata om generella problem runt en skyddsvärd grupp.
Ja, men ett exempel som jag drog var ju hedersrelaterade brott. Den andra grejen är bidragsberoende bland invandrare. Det har ju varit tabu att prata om brottslighet bland invandrare.
Men håller inte det där ändå på att luckras upp?
Det håller på.
Alltså, det känns som ett liksom högst ovetenskaplig killgissning här. Men alltså, jag tycker att det, de senaste åren så är man mer benägen att se den typen av problematik för vad den är.
Absolut, vi är ju mitt uppe i en perestrojka liksom. Det är massor av med startskott typ 25 november 2015 så har ju väldigt, väldigt många frågors tabu luckrats upp. Och det som vi tog upp i förra avsnittet, i förra podden, med till exempel bidragsberoende och hur höga bidrag man kan få med barnrika familjer och så vidare. Det var ju tabu för ett år sedan.
Absolut.
Och det är inte tabu längre, uppenbarligen. Så det hela tiden märks man att tabun bryts ner. Och ett sätt att bryta tabun, det är ju att tjata om det hela tiden. Och där är ju väldigt många debattörer när det gäller, ta till exempel brottslighet och så vidare, som Tino Sanandaji. Han är väl den som har varit det mest liksom hit. Han, så fort ett ämne slutar bli tabu, så släpper han liksom fingret från det. Han trycker ju på blåmärket tills det inte gör ont längre.
Ja.
Och för det var väldigt tydligt, så efter, det var nästan på sekunden 25 november liksom, när regeringen erkänner att det finns en nivå på migrationsfrågan, alltså att det finns en gräns, då bara släpper han fingret ifrån det och börjar trycka på brottslighet istället.
Okej, så det är hans nya...
Ja, han kör ju bara liksom brottslighet och sådana frågor nu.
Och vad är det han tittar på i brottslighet så?
Nej, men det han körde tesen är ju att nej, men brottsligheten är inte på väg ner. Och det är abnormt, den typen av den utveckling som sker idag. Det är inte normalt. Det följer ingen normal kurva eller liksom... följer inga socioekonomiska faktorer och så vidare. Utan...
Men är inte det kopplat till invandring? Alltså att hans resonemang handlar om brottslighet och invandringskorrelationer?
Jo, absolut. Så har, tror jag han har en del av den poängen är absolut det.
Det här låter som en gäst vi borde bjuda hit.
Absolut.
Inte för att jag just är så väldigt nyfiken på just invandringskorrelationen.
Mm.
Men mest för att han har en hang-up eller en käpphäst.
Han har en käpphäst.
Ja.
Det är en person med en bra käpphäst.
Ja.
Liksom. Han hittar sin käpphäst och sen trycker han på riktigt, riktigt bra.
Ja.
Men jag menar, där har du också släppt. Alltså, alla kommer ihåg Betnérs liksom, Sverige tryggare än någonsin och så. Och det har ju också svängt. Nu är det ingen som säger att Sverige tryggare än någonsin.
Nej.
Samtidigt så, jag tror att vad vi har skett, och det här kan vi ju diskutera i och för sig i det avsnittet, men vad som har skett är att du har sett en tudelning av tryggheten också och av brottslighet, nämligen att en ganska stor del av befolkningens brottslighet har minskat ganska kraftigt, medan sen du har en helt motsatt kurva för en annan del av befolkningen som går liksom åt ett helt annat håll. Det är som de här brittiska handfaten som finns där du har liksom, du har en blandare i Sverige där du kan få ljummet vatten och det är perfekt, men så har den här där det är iskallt i den ena och ashett i den andra, och sen bara stoppa in båda händerna där och så bara, nej men det här är exakt samma sak som har händerna i ljummet vatten. Det är ungefär så känns som att brottsligheten utvecklas, men det är definitivt en gäst värd att bjudas in.
Har du hängt med kring IT-skandalen vid Transportstyrelsen?
Alltså jag har haft lite... Jag hängde med i början förra året. Jag har inte helt hängt med sen den här Centern bangade ut på Peter Hultqvist.
Ja, okej. Alltså det var så här. Om man drar det från början då, jättekort vad det här handlar om. Så kan man säga att Transportstyrelsen, det här vet ju du redan, men för de lyssnarna som inte är med liksom, så Transportstyrelsen skulle outsourca sin IT-verksamhet till IBM. Och i samband med det så fattade man beslut om att bryta mot tre lagar. Och det innebar då att så här, jättemycket känsliga uppgifter röjdes till utlandet, så information om så här, flygplatser, hamnar, register med människor med så här, kvalificerad skyddsidentitet, allting röjdes till.
Det var ju typ spioner och grejer,
ja,
som röjdes. Alltså.
Ja, alltså,
och alla poliser. Och
ja,
så.
Precis. Och det, alltså det var ju helt gigantiskt. Och nu håller KU på att granska det här. Och KU granskar då inte vad som skedde liksom ute på myndigheten, utan KU kollar på hur regeringen har hanterat det här.
Mm.
För själva idén är ju liksom att det ska finnas på plats en någon slags krishantering. Och man ska ju sprida information på rätt sätt inom regeringskansliet och sådär.
Så KU går runt och så här kollar så att det finns konferensrum och boka som man kan ta,
ja,
det här.
Ja, exakt. Alltså så att YG-man kan ha någonstans och ta sina samtal eftersom att han inte kunde göra det på fikarasten och sådär. Nej, men så här. Och det här är då väldigt medialt uppmärksammat och är väldigt medialt uppmärksammat. Men jag tycker att det finns lite frågor som är... som inte är behandlade ännu. Alltså media har liksom inte lyft några frågor. Och jag tänkte dra dem nu. Mm. Den första frågan, den är nästan lite filosofisk. Mm. Alltså det finns ju en fråga som är så här: om ett träd faller i skogen men ingen är där för att höra det falla, gör det då något ljud? Den har du hört?
Ja.
Ja. Min fråga är, om Emma Lennartsson närvarar vid två möten där information ges men hon inte lyssnar, har hon då fått informationen? För grejen är då så här: Emma Lennartsson, hon var statsministerns statssekreterare.
Och statssekreteraren är liksom the right hand guy. Liksom.
Ja, alltså hon är högsta hönset bland tjänstemännen kan man väl säga. Och hon sa att hon fick information om den här säkerhetsriskerna i december 2016. Mm. Men sen så kom det fram att hon hade varit vid minst två möten där man har diskuterat det här. Och hon avgick eftersom att hon inte ställde några följdfrågor när hon var på de här mötena. Alltså hon tycker då själv att hon borde ha ställt följdfrågor, men hon gjorde inte det. Så hon avgick självmant på grund av det. Men det konstiga här är att även om hon erkänner att hon har varit på minst två möten tidigare, så säger hon ändå inte att hon har fått informationen tidigare.
Hon har bara inte ställt följdfrågor.
Ja, alltså hon tycker fortfarande att hon fick informationen första gången i december 2016. Även om hon har varit på möten i augusti och februari samma år där man har diskuterat det.
Vänta, december, februari är en ganska lång period.
Ja, man skulle kunna tycka det.
Men det jag skulle vilja veta är vilket mobilspel är det hon spelar som hon missar det där? Det måste vara riktigt, riktigt bra.
Ja, ja. Alltså, jag tror inte att vi kan ha som arbetshypotes Candy Crush längre. Det här måste vara någonting, en strategispel som kräver full attention.
Risk. Risk är jävligt bra.
Jag fick en första information om händelserna i Transportstyrelsen i slutet av december 2016. Jag fick en första information då i slutet av december. Sen fick jag mer information i ärendet i januari. Jag fick ingen information tidigare än i december 2016. Däremot har jag efterhand konstaterat att jag hade kunnat få information tidigare. Senare, ett par veckor in i augusti, visade sig dock att tillsynen av Transportstyrelsen hade nämnts vid minst två möten där jag hade närvarat. Vid dessa möten har andra personer antecknat tillsynen mot Transportstyrelsen löper på i sina personliga noteringar.
Så hon har förstått att från andras minnesanteckningar att tillsynen har behandlats på minst två möten som hon var på. Men eftersom att hon liksom inte minns det, så tycker hon att hon inte har fått informationen.
Så hon har inte fått informationen för hon lyssnade inte?
Ja.
Det är briljant.
Nästa fråga. Hur mycket kan man styra upp genom att fästa uppmärksamhet på behovet av informationsöverföring i styrdokument?
Det låter supertort och tråkigt.
Ja. Så här. Den 24 juli 2017, då hölls statsministern en pressträff. Det var första gången man hörde honom prata om att det skulle göras en granskning av regeringskansliets hantering av det här.
Ja.
Inom regeringskansliet kommer hanteringen, inte minst om hur information har delgetts, att utvärderas noggrant. Och jag utesluter inte att åtgärder behöver vidtas.
Och det här tyckte jag lät superspännande. Alltså dels så ska man ju då få veta liksom vad som har skett genom den här noggranna genomlysningen. Och sen så ska man få veta vilka vidtagna åtgärder som det blir. Eller vilka åtgärder som ska vidtas. Men och några dagar efter den här pressträffen så gick Stefan Löfven ut med en skriftlig kommentar på regeringens hemsida där det stod så här: som jag informerade om förra veckan så har jag initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom regeringskansliet i samband med händelserna på Transportstyrelsen. Det arbetet ska bedrivas skyndsamt men noggrant för att få en bra helhetsbild. Så snart genomlysningen är klar så kommer regeringen att redogöra för den och vilka åtgärder som behöver vidtas. Och då blev jag liksom, ja men jag blev ännu mer intresserad, för nu var det verkligen klart. Nu ska de liksom, de ska redogöra för den och det ska bli klart vilka åtgärder som ska vidtas. Men tiden gick och Det blev aldrig någon redogörelse. Och DN krävde ut dokumentation från den här genomlysningen. Och det fanns ingen dokumentation. Och det här var, alltså, det här var då, alltså 3 augusti 2017 så pratade han om det här.
Mm.
Och under KUs utfrågningar nu så har man kommit fram till att Anna Johansson, som var infrastrukturminister, hon har inte fått en enda fråga ställd till sig inom ramen för den här noggranna genomlysningen.
Hon som fick avgå på grund av det här?
Ja, hon var minister med ansvar för Transportstyrelsen men har inte fått en enda fråga ställd till sig.
Och, etiskt.
Och hennes statssekreterare Erik Bromander har inte heller fått en enda fråga ställd till sig.
Vänta, Bromander, är han som åkte på safari med regerings... Nej, han åkte inte på safari, han åkte på så här resor, ja, med regerings guldkortet.
Ja, han gillade ju Amex-poängen.
Jag kan sympatisera med det. Jag är en liten av en Amex-torsk ibland. Alltså.
Ja, ja, ja. Ja, men absolut. Ja, men han levde nog gott där ett tag. Ja, men så fick han dojan för det. Men det var ju alltså det han fick dojan för, inte för det här. Men han har inte heller fått en enda fråga ställd till sig inom ramen för det här.
Så vem har fått en fråga till?
Bra fråga. Alltså, Anders Ygeman skulle man kunna tro, för han var ju inrikesminister. Och han själv, under fredagsintervjun i Kvartal, då beskrev han sin roll under den här tiden så här.
Jag var också ansvarig för att informationen spreds på det sätt som skulle spridas i regeringskansliet.
Tror du han fick några frågor?
Ja, jag hoppas det.
Ja, alltså, så här är svaret. Han säger att han har fått frågor från massor med olika människor. Men han vet liksom inte riktigt säkert om det här var inom ramen för den här genomlysningen eller inte. Han hoppas väl det. Och när han fick frågan då om han visste vem som ledde den här noggranna genomlysningen, då kunde han inte svara på det. Hans Wallmark, som är försvarspolitisk talesperson för Moderaterna, han ställde ett par skriftliga frågor på det här temat. Och liksom, ja men, ja, vad händer egentligen? Och angående då åtgärder som kommer vidtas, så fick han ett svar. Och då står det så här: en åtgärd som kommer vidtas inom regeringskansliet är att i styrdokument fästa ytterligare uppmärksamhet på behovet av informationsöverföring. Där har du det. Den enda åtgärden som har vidtagits.
Så de har skrivit något jävla lull i någon jävla dokument som ingen läser?
Ja, alltså så här, jag kan inte tolka det på annat sätt. Jag kan säga så här. Genomlysningen verkar ju inte ha hänt. Eller jag har i alla fall inte hittat någonting som tyder på att den här genomlysningen har skett. Och liksom, vad har då skett? Alltså, vilka åtgärder har vidtagits av statsministern? Då har jag liksom gått igenom det här i huvudet. Vad liksom, från den här pressträffen, vad har skett egentligen? Ja, men okej, det är några som har fått gå. Var det han? Nej, det var ju alltså inte det. För att Anna Johansson, hon gick på eget initiativ.
Mm.
Anders Ygeman gick på eget initiativ. Emma Lennartsson gick på eget initiativ. Erik Bromander, han gick på grund av att han åkte business class för skattebetalarnas pengar liksom. Så det är styrdokumentet, största informationsläckan i modern tid. Regeringskansliets hantering är: vi ändrar i styrdokumentet.
De borde ha läckt ett offentligt dokument istället. Då jävlar. Då får man smaka på piskan.
Vad tycker du om jantelagen?
Jag har haft väldigt svårt att relatera till den, för att det känns som någonting du får med dig från modersmjölken. Det är väldigt så här kulturellt betingat. Mm. Och jag har ju bara kunnat jag har ju blivit svensk genom att försöka interagera med andra.
Ska vi förklara först bara kort vad jantlagen är? Alltså, ifall det finns någon som mot förmodan inte vet det. Det är alltså att man typ inte får sticka ut och vara för bra, eller vad man ska säga. Ja.
Men jag har aldrig, tror jag, jag märker det särskilt inom högern, särskilt yngre inom högern, liksom, särskilt utanför, alltså lite från landsbygden, har de, när jag har så här, drillar folk i retorik, så här, ungdomsförbundare, då är det väldigt många som vill hålla ett tal mot jantelagen.
Ja, just det.
Och jag förstår inte den här besattheten, men det är ju förmodligen för att jag är inte kulturellt uppvuxen i det.
Nej, men alltså det är väl så att, alltså jag tror att du är någonting på spåren där. Alltså, jag tror att i våran kultur och liksom framförallt då inom högern, skulle jag väl säga, så finns det ett hat mot jantelagen, för att man tycker att den liksom hämmar individens potential. Alltså Och ja, men du kan inte uppfylla dina egna potential om folk dömer dig och liksom håller tillbaka dig, för du ska inte vara för mer och sådär.
Mm.
Men du är inte uppväxt med det.
Ja, men det jag, när folk ger mig komplimanger så brukar jag liksom simulera en sån här, äsch, den här gamla trasan, inte, ja, inte skulle jag och, ja, och sånt. Men det gör jag ju väldigt ironiskt.
Ja.
Men jag vet faktiskt inte, jag tror inte jag har en sån, jag har inte fått med mig det helt enkelt.
Men för jag har en, men inte en spaning, men en nästan lite analys, att just inom högerled så finns det någon slags, alltså hatet för jantelagen ger att man accepterar skryt. Alltså så här,
ja,
alltså oanständigt skryt.
Mm.
Det finns ingen liksom, det finns ingen stopp liksom för det, för om du då tar de här muffarna som du har retoriktränat, ja, liksom, de kommer bara stå plikttroget och lyssna på någon äcklig jävel som står och skryter, för att men han är i alla fall liksom, han bryter mot jantelagen liksom.
Okej.
Okay. Ja, så jag tänkte testa om du är, alltså är du präglad av jante, eller alltså så här, för jag har några klipp helt enkelt.
Mm.
Där man i varierande grad kan hävda att det är skryt.
Ja.
Och då ska du få avgöra, är det här skryt eller är det okej?
Okay? Okej.
Okay. För att avgöra, hur präglad av jante är du?
Ja.
Ja, är du med?
Ja.
Hörde du Zlatan när han var med i Jimmy Kimmel?
Ja.
Ja, men för han köpte ju då en helsida i tidningen när han flyttade till LA.
Ja.
Där han skrev, Dear Los Angeles, you're welcome.
Couple of years I had my eyes on Los Angeles.
You have.
And I wanted to give them a gift, and I was like, and it was you. I was thinking a long time, and then one day it came, like, I should give myself.
Så då har alltså han köpt en helsida och han har givit sig själv som gåva till Los Angeles. Är det här oanständigt skryt eller är det okej?
Okay? Det är okej.
Okay. Ja.
För att det är Zlatan.
Det är för att det är Zlatan, okej. Okay. Ja. Men vad är det som gör att det blir okej för att det är Zlatan?
Han är väl liksom fan den bästa fotbollsspelaren i evigheter som har kommit ur det här landet.
Ja.
Och då är det, allt han gör är okej. Okay. Alltså han kan köpa en gammal kyrka och bara renovera skiten ur den till en stekig bostad. Och folk bara, I'm okay with this.
Ja.
Liksom.
Ja. Jag skulle säga att jag, för mig är det också okej. Okay. Det här studsar stolpe in, eller vad man ska säga. Men det handlar nog mest om att jag tycker att det känns som att det är väldigt mycket gjort med glimt i ögat. Alltså ja, då är det okej. Okay. Det är inte ett uttryck för att han är skrytig. Alltså han är skrytig också.
Han är ju extremt skrytig.
Han är skrytig också. Men det här är liksom mer på skämt, känns det som. Ja, nästa då. Björn Ranelid beskriver varför han inte kan sitta i Svenska Akademin.
Svaret är absolut nej. Jag är alldeles för känd.
Ett absolut nej.
Absolut känd, för mycket känd och berömd och älskad. Man blir inte, kan inte sitta i
akademin. Kan man inte sitta i akademin och bli känd och berömd och älskad, menar du?
Nej, det går inte.
Nej.
Han är för känd, för berömd och för älskad för att sitta i Svenska Akademin. Är det okej eller är det äckligt skryt?
Nej, det är okej. Okay. Jag vågar säga att det är okej. Okay. Det är Björn Ranelid. Alltså jag avskyr den mannen på väldigt... Jag vet inte varför, jag bara gör det. Men jag tycker att det är okej. Okay. För han är ju en persona, liksom. Så det är okej. Okay. Det är nästan lite som Zlatan. Det är så här, det är inte Zlatan Ibrahimovic, utan det är Zlatan. Mm. Och det här är också, det är Ranelid.
Ja, jag avskyr inte Ranelid. Jag tycker också att han är en persona på det sättet att han... Men han liknar ju sig själv vid Zlatan, inte sällan. Det är helt underbart. Men jag måste ändå säga, för mig, i min bok, alltså jag älskar honom, men i min bok så är det här äckligt skryt. Inte ens Ranelid kommer undan med det här, alltså.
Okej.
Okay. All right. Okej, okay, nästa då. Göran Lamberts berättar om sitt förhållningssätt kring Thomas Quick-rättegången.
På något sätt så påverkas jag rätt mycket av att jag tycker att det är en avundsvärd situation det här. Och jag kan inte låta bli att känna att, det är, att jag är privilegierad som får ha den här positionen i Quick-ärendet.
Att få vara helt ensam där det blåser.
Precis, och att vara nästan ensam om att ha rätt.
Hur kan det vara ett privilegium att stå ensam vid i skuggorna liksom. Det är ett privilegium att vara helt säker på att man har rätt och att många är medskyldiga till en stor villfarelse.
Nej, men det är okej. Okay. Jag tycker det här är okej. Okay. Mm. Det här måste vara min liksom, Moderata ungdomsförbund fostran. Mm. För där fick vi lära oss att även om du är den sista personen på jorden, yeah, som säger att liksom, din äganderätt stämmer och du har rätt att skjuta vem du vill som kommer in på din mark. Mm. Även om du är den sista personen i världen så har du rätt. Och det här... Även om jag vet att den här snubben har helt jävla fel, så har jag respekt för att han är övertygad att han har rätt. Ja. Och han stand his ground.
Ja.
Jag önskar jag var mer så.
Ja, alltså jag skulle säga att det här är ju, det är per definition inte skryt. Det är ju inte det är. Men det är väl definitivt då att se sig som ganska mycket för mer och vara liksom, ja...
Eller så är man övertygad om att ha rätt.
Jo, men det är ju, så är det ju. Men jag tycker att det här är helt okej också. För att det faktiskt är just som du säger, att han är övertygad. Ja. Men det är skillnad på att vara övertygad och att liksom bryta mot Jante egentligen. Jag skulle säga, ja men jag skulle, sen så...
Men det är ju lite att bryta mot Jante och anse sig och ha mer rätt än kollektivet.
Ja, ja men precis. Han har ju satt sig på en rätt hög position på något sätt. Mm. Ja. All right, sista klippet då, är du med?
Mm.
Då är det Jan Guillou berättar en anekdot om Lidingöligan, men kan inte hålla sig från att klämma in sig själv där.
Verkligheten som jag nu blandar ihop med min egen fantasihistoria är förstås när jag ska berätta det här flera år efteråt. Så kunde de alltså gå in i en vinkällare och plocka ihop en låda med det dyraste. Det kan jag också göra. Men det är inte många som kan göra om.
Jan Guillou tycker att det är anmärkningsvärt att Lidingöligan kunde gå in i en vinkällare. Det här är Lidingöligan är ett antal tjuvar som gjorde inbrott på 90-talet i lyxkåkar.
Var de från Lidingö?
Många av dem var födda i Lidingö eller på Lidingö och hade så här direktörsföräldrar och politikerföräldrar och sådär. Och de tillhörde liksom då överklassen.
Ja.
Och de gjorde sig kända för att de var väldigt avancerade i hur de bröt sig in i de här villorna. Men de kunde också då plocka ihop det finaste ur en vinkällare. Och så liksom, inte sällan så packade de det här i de dyra bilarna som fanns på tomten.
Mm.
Och så åkte de iväg i de här husens bilar med de dyraste vinerna.
När var det här?
Ja, men typ 90-talet.
Fan vad episkt.
Ja. Ja. Och Jan Guillou ska berätta den här anekdoten, men får då in från ingenstans att han själv kan peka ut det dyraste i en vinkällare.
Alltså Jan Guillou är ju, han är en sån här människa som älskar att vara överklass. Han älskar verkligen att vara överklass och han lever så jävla mycket på det här. Det är den här, ja men jag skjuter lejon. Men jag fightas också på palestiniernas sida. Ja. Jag fightas för liksom gerillasoldat i 3 månader eller vad han gjorde.
Jag har alltså skapat It's okay when I do it.
Ja men det känns, det är den här liksom palmesosseriet. Det är liksom... Och det här, bo på en fet våning på Östermalm och pissa på moderater. Det är liksom, för fan vad jag stör mig på det här. Nej men det här är bara vidrigt skryt. För det kommer också
fast, hur mycket av din slutsats här kommer från att du hatar honom?
Nej men det kommer mycket, men också att det handlar om att han har sån jävla komplex över det här, att han vill bara göra en klassmarkör i sin berättelse om Lidingöligan. Mm. Är att han vill hävda sin klass. Jag har en teori om det här. Och det här har jag helt kopierat.
Låt inte Jante hålla tillbaka dig. Det är säkert intressant.
Nej, men det här har jag helt kopierat från min vän Theodor. Han berättade att så här, delar av hans släkt är ju bara så här gruntwork arbetarklass från liksom bruksort.
Ja.
Och så är den andra delen den här Danderyds överklassen.
Mm.
Och han berättar hur de här två grupperna funkar helt perfekt med varandra.
Okej.
För att medans det alltid blir problem om det är medelklass inblandat. För medelklassen, när de står och berättar om att så här, men vi köpte ett hus i Paris eller i Rivieran, så blir så här medelklassen så här, Lisa har pluggat termin på Sorbonne, liksom, okay. Sådär. Medans liksom arbetarklassen är så här, fy fan, fan vad nice, liksom. Så bara, men här är min nya Porsche, men fy fan vad skön, liksom, sådär. Utan att det funkar mycket bättre, medans medelklassen har en så här extremt hävdelsebehov. Jan Guillou som är överklass, att han känner fortfarande det här hävdelsebehovet, det är patetiskt.
Ah, okej.
Okay. Det är det som stämmer mig.
Ja, okej. Okay. Så han då som överklass borde veta bättre.
Ja. men det här är ju så här intressant. Väldigt mycket av de här etikettreglerna som finns.
Mm.
Den är ju grundad av medelklassen. Alltså de som inte var adliga och inte var kungliga och allt sånt. Och de, men fortfarande inte var liksom fattiga utan borgare.
Ja, de ville markera
skillnaden. De ville markera skillnaderna och samtidigt hade, medans liksom överklassen och underklassen har alltid liksom bara skitit i, glupsat i sig, knullat runt och allt det där liksom som gör livet värt att leva. Medans medelklassen säger, nej men nu ska lilla gaffeln ska vara längst ut liksom. Sådär. Så medelklassen har alltid haft ett så här hävdelsebehov. Och det är väl där Jante är som starkast väl?
Ja, så kanske det är. Ja, men du har nog rätt.
Det har varit en väldigt rolig vecka sen vi släppte podden.
För
jag har ju läst, jag brukar så här läsa reaktioner. Jag blir triggad av folks reaktioner.
Mm.
Så jag har ju läst, och jag fokuserar ju väldigt ofta på negativa.
Ja.
Och tycker om att läsa det negativa. Och så här, men där har de en poäng, eller där har de en poäng. Och försöka ta till sig det och se hur man kan dodga sådana argument framåt. Men du undviker ju aktivt negativa argument. Alltså negativ kritik.
Ja, men verkligen. Alltså jag är som en samurai till ett sånt där bonsai-träd. Jag liksom klipper bort varje gren som sticker ut. Ja, men jag tänkte på det. Jag jobbar med en kollega som ofta bakar till resten av kontoret.
Ja.
Och det händer liksom inte att man får en bulle av Hannes och så tar man en tugga och så liksom blickar man upp i taket och tänker så här, hör du Hannes, lite mer socker skulle nog that will do it. Ja. Men allt liksom kreativt skapande, om man säger så. På tal om Jante.
Mm.
Så är det liksom någonting som triggar i människor överlag att man ska recensera. Och jag är inte säker på att alltså så här, jag som person, jag tror inte att jag blir bättre av att läsa recensioner, för att jag tar nog för allvarligt på det. Och så att jag förstår verkligen de här liksom artister som säger att de inte läser recensioner och sådär.
Ja.
Jag är verkligen så, för jag tror att jag blir nog sämre av att fokusera på vad andra tycker och tänker. Så jag blir nog, kvaliteten på mig försämras av att jag lyssnar på andra.
Ja, men det blir en väldigt bra uppdelning. Du kan ju ta del av den enormt positiva, så att säga, feedbacken vi får, och jag tar del av den mikroskopiskt negativa. En annan rolig sak vi har gjort är ju att jag har ju fått min födelsedagspresent av dig. Ja, nämligen att du har ju bjudit mig till Harmony Expo, som är största flummässan. Det var ju bekvämt för du var i Solna. Mm. Jag promenerade över, eller jag tog bilen dit. Men vi sågs där. Det var helt sinnessjukt faktiskt. Jag märkte den femte dimensionen och kvant, bara allmänt quantum stuff. Det var väldigt stort.
Blev det högt?
Ja, inte helt.
Nej.
Jag tyckte det var spännande med den här snubben som sålde nazistiska hålfotsinlägg. Men den här beefen också som vi lyckades skapa mellan vad heter det? Homeopaterna och healarna. Det var en rolig beef. Vi lyckades faktiskt spela in en hel del material där. Ljudkvaliteten är lite så där.
Ja,
men jag tänkte, den kan vi i alla fall försöka släppa till våra Patreons som ett litet så här bonusklipp. Och det har varit en enorm respons på Patreon faktiskt. Sight Unseen har de bara liksom valt att backa upp oss. Och det är väldigt, väldigt roligt, för det hjälper oss att försöka få liksom fler
gäster. Ja, alltså då kan vi betala för folks resor och sådär i en framtid.
Exakt.
Nu är vi långt fram i planeringen kanske, men det är ju idén.
Exakt, och om jag, just nu så är det jag som klipper, och det vore skönt att låta någon annan göra det, för då kan vi hålla kanske ett lite högre tempo eller kunna göra det här lite lättare. Men vi har haft massor av nya supporters där, och liksom väldigt tacksamma. Vi har några liksom Daniel D, Alex Virgin, Daniel L, Scuttle, Magnus Wallin och Martin Borgs. Magnus Wallin och Martin Borgs faktiskt, de har inte sagt vad de vill ha för shoutout. Så de är ju den här gudomlig ton. Det är den största, det är den liksom, de andra är bara riddare av god ton. Eller bara, det är ju stort det. Ja. Men de har gudomlig tonkategorin, och då får man faktiskt välja sin shoutout.
Så,
men de ska ha all cred för att de har valt att supporta podcasten, och de får... vår eviga tacksamhet.
Verkligen.
Ni som vill hjälpa oss på Patreon, den som inte vill göra det, inte har råd med det och inte känner att det är värt det, gör inte det, lyssna på podden. Men för den som vill lägga, ja, vad man lägger på att köpa en latte på Espresso House, liksom, vill istället lägga det på och känner att de har råd med det och vill hjälpa oss att stötta podcasten, så in i Patreon. Ni som har valt att bli Patreon och har fått en inbjudan till gruppen, kolla era mailbox, dubbelkolla att ni hittar inbjudan där. Ni som vill gå med, alla Patreon supporters får gå med i vår lilla hemliga grupp vi har med feedback. Vi har redan fått några förslag som vi ska följa upp, till exempel prata om sossarnas arbetskraftsinvandringsförslag och sånt. Så fanns det några intressanta, och det hoppas jag kunna göra nästa avsnitt om vi inte har en för spännande gäst.
Hur hittar man till Patreon då?
Det man gör är att man går in på patreon.com/godton. Annars så hittar man oss på Acast och så vidare. Ja, ni lyssnar ju på det här, så ni hittar ju förmodligen. Men vi finns på Instagram, god-ton. Vi finns på Facebook, på Godton heter det, den publika sidan. Eller så hittar man det bara på min Facebook.
Utmärkt.
Grymt. Så tackar för oss den här veckan, och ses nästa vecka.
Bye bye.